Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här podcasten presenteras av Sonos.
Hallå, hallå där. Det här är Rain. Jag sitter hemma hos Fredrik Strage här på Kungsholmen. Och jag sitter i ett bibliotek, ser ut som. Det är massa tavlor och skivor. Lana Del Rey är överallt här. Asfett. Och lite gubbar högst uppe där. Kan du berätta, Strage, vad har du för gubbar här uppe?
De där... Ja, det är mina actionfigurer från Watchmen-filmen. Jag var väldigt förtjust i Watchmen-filmen när den kom.
Ja.
Och jag köpte en av dem.
Ja.
Rorschach, den här figuren där med trenchcoat som jag tyckte var häftig.
Okay.
Och sen greps jag av den här vanliga manin att jag skulle ha allihop. Det är väldigt lätt för mig att hamna där.
Samlar du på
allt
andra
möjligt.
Saker?
Ja, jag har lite samma relation till vinylutgåvor med Lana Del Rey. Att jag... bestämde mig för att jag skulle ha alltihop som såg, eller i alla fall alla olika utgåvor, alla olika omslag. Och jag vet att det låter sinnessjukt, men jag har ju vänner som är mycket djupare in i den här samlarmanin. Så jag tycker att man är fullständigt normal om man vill ha fler ex av samma skiva så länge det är olika omslag. Däremot, om det enda som skiljer skivorna åt är nummer på baksidan eller att de är pressade i olika länder, då tycker jag kanske att det börjar bli lite mer vansinnigt. Och sen finns det ju vissa fans då som är bekant med en del Depeche Mode-samlare som köper. Det finns en kille som heter Martin Särnestrand och bor i Göteborg. Han har gjort en bok om Depeche Mode som heter Depeche Mode i Sverige.
Aha.
Han har i alla fall flera olika ex av den svenska pressen på Speak and Spell. Av exakt samma CD-skiva. Men om man tittar noga på dem, det här visar han i en dokumentär jag såg, så skiljer sig koden längst inne vid hålet.
Gud, det här är alldeles
på CD-skivan. Det är inte ens nördigt. Det är en detaljmani som är fullständigt galen. Han har upptäckt att matriskoden kan skilja sig och att plasten, den genomskinliga plasten som är längst inne vid hålet på CD-skivan har en annan nyans på vissa. Och det beror på att de har fått en ny leverans av liksom råa CD-skivor och pressa på tryckeriet den dagen. Och det räknades som två olika utgåvor, du måste ha båda två.
Okej.
Okay. Jag tror att allt det här är egentligen ett uttryck för att man vill ha någon sorts ordning i tillvaron.
Ja,
om man,
så kan
om man
ju
upplever
vara.
Att livet är lite kaotiskt, då kan man ändå känna att ja, men jag har alla Depeche Mode 12 år hemma i skivsamlingen i kronologisk ordning.
Det är i alla fall någonting.
Där också. Är det ordning.
Jo, du Fredrik... Du har ju en stor, enorm plansch här vid ditt piano som är på Nitzer Ebb. Och det är från Belief, ser jag här. Kan du berätta lite om den, Fredrik?
Och den här affischen är från kåren i Göteborg faktiskt. Jag var inte på den konserten.
Nej.
Däremot såg jag dem på Göta Lejon i Stockholm 1989 med Mobile Homes som förband, det svenska syntbandet. Som blev så utbuade av publiken.
Oj.
Som till stor del bestod av naziskins som stod och hejlade under hela...
Mobile,
eller det var förmodligen bara några stycken, men de förde väldigt mycket väsen. De hejlade och sjöng nationalsången under Mobile Homes spelning.
Åh, fy fan!
Och kastade sten på Mobile Homes. Och sen gick Nitzer Ebb på, och de fortsatte hejla. Och Douglas McCarthy, sången i Nitzer Ebb, blev så arg att han till slut kastade en flaska i huvudet på skinnskallen som stod närmast scenen.
Mm.
Men ändå, den aggressionen som kom fram hos Nitzräb under spelningen på grund av det här till stor del, på grund av konfrontationerna med publiken, gjorde att det gigget blev fullständigt makalöst. En av de bästa konserter jag sett i hela mitt liv.
Mm.
Sen många år senare så träffade jag Nitzräb och tog upp den här spelningen. Och jag frågade Douglas McCarthy om han mindes skinnskallarna som hade kastat flaskor på Mobile Homes. Och det visade sig att Douglas McCarthy tyckte inte att Mobile Homes var sådär jättebra. Utan han sa att, ja, visst, de var nazister, de här skinnskallarna, but still, they threw bottles at Mobile Homes. You gotta hand it to them for...
Okej.
Okay. Det var i alla fall bra att de gjorde det. Oh, det var väldigt, väldigt elakt mot stackars Mobile Homes, men jag gillar väldigt mycket. Men jag såg Nitzräb första gången som förband till Depeche Mode på i stadion 1988.
Alla syntare pratar om den här spelningen.
Och då
varenda en.
Alla gör det. Och då trodde jag att Nitzräb faktiskt var nazister, så jag var väldigt skeptisk. Sen gick jag hem och lyssnade mer och mer och mer på skivan. Och jag tror att Nitzräb är det band som har påverkat mig mest. Nitzräb fick mig att börja skriva ett fanzine. Nitzräb fick mig att börja ha Dr. Martens och svarta kläder och skaffa en ny frisyr. De fick mig till och med att starta ett band.
Så va? Har du haft ett band?
Ja, jag hade ett...
Nu får du utveckla här. Berätta. Jag hade ett
bodyband i Linköping som heter Odessa.
Odessa?
Jo, det är klart att vi också ville ha någon...
Släppte ni någonting?
Nazistkoppling. Alltså inte för att vi var nazister, utan det skulle ju vara... Det finns ju väldigt många industri- och syntband som har liksom en lätt touch av totalitär estetik.
Jag har aldrig fattat det där. Jag har aldrig fattat det där.
Ja, men det finns ju Snitzräb också. Hela deras estetik, kortbyxor, hängslen, rakade tinningar. Det är klart att estetiken är hämtad ifrån Leni Riefenstahl.
Mm. Ja, det är fjärligt egentligen.
Till och med Depeche Mode. Men deras stora bombastiska intron på Music for the Masses-turnén.
Mm.
Det är klart att det finns totalitära drag egentligen i all popmusik. Och med det menar jag inte att du plockar något ideologiskt, att du plockar någon åsikt, utan du snor bara estetiken.
Ja.
Och det
för att föra fram en poäng liksom. Precis. Det här är samhället vi lever i idag.
Vi tog namnet Odessa från en roman av Frederick Forsyth. Som heter Tecknamn Odessa, som handlar om en organisation som hjälper, eller som fanns på riktigt faktiskt. Den hjälpte nazister att fly undan de allierade vid krigsslutet. Och Odessa stod då för Organisation der Ehemaligen SS-angehörigen. Och det tyckte vi var coolt, för att det var för att det gjorde folk lite illa till mods. Jag hade några vänner som hade ett mindre subtilt bandnamn, de kallade sig för Cyklon B.
Right.
Men i alla fall, det här bandet startade till stor del efter att ha sett Nitzräb.
Mm.
Och jag brydde mig, jag sjöng eller skrek och gjorde texterna. Men framförallt stylade jag alla medlemmarna. Jag bestämde vad alla skulle ha på sig på scenen. Det var det jag tyckte var intressant. Inte att göra musiken.
Nej.
Utan jag ville att det skulle vara en snygg backdrop. Jag förklarade för de andra hur de skulle röra sig på scenen.
Mm.
Och alla hade på sig mina kläder på scen. Aha. Så jag var egentligen mer stylist i det här bandet än jag var musiker. Men allt det här berodde på Nitzräb. Allt det här var tack vare dem.
Mm.
Och jag läste en bok av Kajsa Grytt, du vet, som var med i svenska punkmusikern Kajsa Grytt.
Tantstrul, ja.
Tantstrul, precis. Mm. Hon skrev sina memoarer, och där berättar hon om hur hon går fram till Bruce Springsteen för att berätta hur mycket han har betytt för henne. Hon får syn på Springsteen på Café Opera och går fram till honom och säger I'm so sorry, I just have to tell you that you made me play music. Och Springsteen tittar upp och säger so what?
Nej.
Hon går ju fram till honom. Nej. Bara fel tillfälle. Det var inte rätt läge att gå fram till honom just då.
Men du vet, hennes liksom blir ju helt förstörd.
Och när jag läste det tänkte jag så här, jag ska aldrig säga till en artist hur mycket de har betytt för mig. Men sen hamnade jag i Berlin på en klubb för 4 år sedan. Då Douglas McCarthy från Nitzräb genrepar inför sina gig som uppvärmare på Depeche Mode-turnén då. Vi är 47 personer i publiken. Jag har aldrig sett en idol uppträda på så nära håll. Douglas McCarthy kastar sig runt på golvet. Du vet, vi får hans saliv i ansiktet. Och sen efteråt så har jag druckit några weissbier. Och till slut går jag fram och bara, hey man. Och jag berättar att de var det första band jag intervjuade. Det första utländska band jag träffade. Och jag berättar att, you made me become a rock journalist. Och han svarar, sorry about that. det är ju däremot roligt. So men what samtidigt... är otrevligt att säga till någon person som berättar att du fick mig att skriva musik. Ja. Vad är det med det då? Men hur ser din relation till Nitz Rebel? För du såg dem när du var 16 år gammal i Arvika 2006.
Hur visste du det?
För att du berättade det för mig första gången vi träffades.
Ja, just det. Ja, förlåt.
Du stod längst fram när de spelade på Arvika-festivalen 2006.
Nej, men jag var helt jävla lyrisk. Det började ju med att jag hörde ju Warszawa Ghetto för första gången. Det var den första låten jag fick höra av Nitz Rebel. Och jag hängde ju då på ett internetforum som hette helgon.net, som du kanske känner till.
Vad heter du på Helgon? Folk hade alltså roliga alias där.
Ja, men jag hette typ Body242 eller något sånt där.
Coolt.
Nej, inte alls.
Jo, men det är roligt. Jag skrev en text om syntarna och där alla berättade att alias,
jag ska alias det,
att de här alla hette så här betongslampa eller industriluder och så. Alla hade så här provocerande alias på helgon.net.
I alla fall, det var typ där jag hängde. Och det var en syntare som skickade Warszawa Ghetto med Nitz Rebel till mig. Och så trycker jag på play. Och jag blev helt jävla fucking golvad. Jag har aldrig blivit så där golvad av musik på jättelänge. Och det känns också lite tragiskt faktiskt. Men det är en helt annan femma. Men i alla fall, jag satt på min lilla datorstol i Bergsamra, i mitt lilla flickrum liksom. Och jag höll på att ramla av stolen och jag bara skrek rakt ut. Det här är fan i mig det bästa jag hört liksom. Så kände jag för Nitz Rebel. Jo, men du, Fredrik Strage, du träffade ju mig för första gången på min releasefest inför min första EP. Och sen så skrev ju du faktiskt en fantastisk artikel om mig dagen efter. Blev du verkligen så knockad alltså av min musik?
Ja, fullständigt.
Ja.
Shit. Och, men jag tror dels så var musiken fantastisk, dels så var er look väldigt intressant.
Ja, ja.
För ni hade ju bestämt er för att verka inom den här electronic body music-genren.
Ja.
Alltså en typ av hård elektronisk musik som har varit, som skapades på 80-talet i Belgien och Tyskland.
Mm.
Och jag var ju fullständigt besatt av den när jag var i tonåren. Och sen under hela 90-talet och under stora delar av 00-talet så ansågs den verkligen inte vara speciellt cool.
Nej.
Utan det var...
Det dog lite där.
Det dog ganska hårt för att banden började lira hårdrock istället eller bara gav upp alltihop.
Och,
ja, men det var väl lite, det hade väl lite samma sak som tradjazz ungefär. Mm. Inte så spännande.
Nej.
Och att då se en ung artist som gör de grejerna som du själv älskade i tonåren, det gör att du... Det är inte bara bra, utan ditt eget intresse... Får en ny fräschör.
Nej, men verkligen.
Du tänker att vänta, det jag gillar är inte gammalt och mögligt och ohippt, utan ascoolt.
Nej, men jag försökte verkligen få fram det coola i det hela liksom. Sen har jag ju blandat olika genrer i det också. Men hur känner du att du har ju varit med här på min resa, kan man ju lugnt säga. Du var ju med liksom i början där från releasefesten. Och nu här sitter vi hos dig.
Ja, det har hänt massor under det här året, eller hur?
Hur känner du liksom, hur tycker du jag har utvecklats?
Du är mycket mer brutal på scen.
Och är det?
Din röst är mycket tyngre och det finns en annan...
Fan vad kul!
Det finns en annan råhet nu.
Ja.
För på den här första spelningen så var du fortfarande lite ny. Du kanske inte hade
precis. Jag höll lite tillbaka.
Du höll kanske tillbaka lite grann.
Ja, det gjorde jag.
men det var ändå otroligt omtumlande. Jag kommer att tänka på när... Minns du White Stripes?
Ja.
Det här garagerockbandet.
Ja, gud ja. Jag älskar dem.
Exakt. Ja. Jag minns när de kom fram så var det så många gamla rockjournalister som blev alldeles, alldeles till sig.
Ja.
För här kom två ungdomar och gjorde den här gamla bluesrocken som
ja, det är så jäkla
ingen hade
enkelt.
Brytt sig om på decennier. Och jag tror att jag reagerade på det ungefär som de här gamla rockmännen gjorde på White Stripes.
Gud,
att jag
härligt.
Blev väldigt glad just för att någonting gammalt och bortglömt kom i en ny version och uppdaterades och blandades med nya influenser. Sen så minns jag från den kvällen på O-baren att ni uppträdde i kläder som påminner om amerikanska fotbollsplagg.
Ja.
Det är till och med svarta streck under ögonen som amerikanska fotbollsspelare har för att inte bländas. Va?
Det, ja, men precis.
Och sen lårhöga fotbollsstrumpor och shorts och linnan. Och hela den idén att ta... Att plocka sportiga attribut i något som framförallt det belgiska bandet Front 242 höll på med väldigt mycket. De tog amerikanska baseballskydd och uppträdde för att det såg ut lite som skottsäkra västar.
Ja,
sen
det.
Hade de på sig så här märkliga martial arts byxor, så här karatebrallor som alltså en viss typ av byxor du kunde ha om du skulle göra round kicks i kung fu. Jag blev glad också för att den lilla detaljen att ni använde er av någon av sportiga plagg.
Nej, men det går ju så bra ihop med musiken. Och sen dessutom att den här typen av musiken har ju en sån liksom hög energi. Så att det passar ju också att träna mycket till. Många har ju sagt det liksom. Ja, men din musik är ju väldigt bra. Så här, träningsmusik har jag fått höra.
Och tänk om man kunde spela dig på Friskis och Svettis istället för Eurodiscon som alltid anvisas med.
Eller hur? Då hade folk liksom
jag vet folk som undviker att gå på gym för att det är så
dålig
jobbigt.
Musik.
Ja, men det är fortfarande E-Type.
Är det sant?
På många gym. För att av någon anledning så blev E-Type den officiella aerobicsmusiken redan på 90-talet och de släpper inte det.
Okej, och nu tänkte jag köra en låt med Body Rocks som heter då Yeah Yeah. Det är så här då, att när jag hörde den här på MTV 2006 så var jag 16 år. Och då tänkte jag, wow, jag har aldrig sett en tjej så där innan med attityd och med tung elektronisk musik. Så jag tänkte så här, fan, men det här kan ju faktiskt göra bättre också och mer äkta. Jag älskade ju attityden och soundet, men det var typ här jag började tänka hur Rain skulle kunna vara fast tusen gånger hårdare med texter som verkligen betyder någonting. Och det är ju faktiskt lite pinsamt att erkänna då den här låten är så ytlig och typ sämsta videon. Det är typ massa som bara hånglar med varandra. Men jag blev väldigt dragen till soundet. Ja. Och en brud då som kör till hård elektronisk musik. Och jag kan inte riktigt förklara det, men jag fastnade verkligen på det här. Och det är ju typ här Electro Clash var det nya coola liksom. Man kunde höra typ The Hacker, Miss Kitten, Peaches, Chicks on Speed på MTV och såna här grejer. Men då kör vi!
Jag hör väldigt mycket Chicks on Speed här.
Du gör det? Ja, det gör jag faktiskt.
Det låter lite mer kommersiellt.
Jo, det låter
väldigt...
Du har
definitivt någon typ av Ibiza-house.
Jag förstår att du tänker det. Ja. Men jag kunde ju ändå höra liksom det här tunga, hårda, elektroniska i det här. Alltså med synten, den är ju så jävla skön, den synten. Men jag går ju igång på ljud, liksom. Jag tror inte alla liksom fattar det. Mitt huvud är lite så här utspritt, så här. Vad jag gillar. Så... Men det är ju samtidigt också lite pinsamt att erkänna då den här låten är så ytlig och typ sämsta video. Men alltså det är...
Ja, men då, många av de absolut bästa låtarna någonsin är superytliga. Menar, vad är, vilken är egentligen den bästa rock'n'roll-låten någonsin? Det är väl Tutti Frutti, Wappa Pluba Alla Pim Bam, som i och för sig då anses numera vara en subversiv låt om homosexualitet, för att Tutti Frutti var slang för analsex och Little Richard gjorde en låt om det.
Fan, jag har inte tänkt på det, att det är oralsex det har handlat om. Analsex till och med, ja, okej.
Okay. Originalversionen gick Tutti Frutti Good Booty eller någonting.
Oj då.
Din nya singel Capitalism har ju en refräng som är en cheerleader ramsa egentligen. Det låter verkligen som om det är cheerleader som sjunger den.
Exakt, det var precis det som var tanken också. Det skulle vara maffia, stora körer. Jag var ju väldigt inspirerad av låten Dance med Justice faktiskt. Det kan man ju inte tänka sig. Men ja, men jag ville ha en hejaklacksramsa som alla kan liksom sjunga med i och göra den så catchy som möjligt, med ett budskap som är så jävla hårt som möjligt. För det är så man får folk att bli uppmärksammade på vad jag verkligen sjunger om, tror jag. Så att det är asfett. Alltså det, jag kan ju personligen säga att det här är det bästa jag har gjort hittills. Jag är så jävla stolt och så jävla nöjd över den här låten.
Det är ju en antikapitalistisk låt. Märkligt nog, i och med att den är så cheerleader-aktig och i och med refrängen är sån, smittar så snabbt, så funkar den ju väldigt bra, även om du tolkar den på ett annat sätt. Jag satt och lyssnade på den här om kvällen när jag köpte aktieindexfonder. Jo, men jag satt där och C-A-P-I-T-A-L-I-S-M och var helt inne i den samtidigt som jag klickade och investerade. Och höll på.
Då kände du att du var med i systemet liksom.
Jag var med i systemet, men anledningen till att den funkade bra också, trots att det är en antikapitalistlåt, är ju att du kritiserar bankerna i en av verserna. Jag tog tag i mitt eget sparande när jag insåg hur mycket Handelsbanken har blåst mig på pengar genom åren i form av dolda avgifter. Och då började jag istället köpa aktieindexfonder på Avanza till exempel. Okay. Som inte skinnar den på samma sätt. För att bankerna lever ju på att folk tror att de är goda.
Precis.
Och jag är uppväxt med en pappa som jobbade i Handelsbanken i massa år.
Jaha.
Så för mig har Handelsbanken stått för den absoluta godheten.
Jaha.
Handelsbanken är inte ens för mig ett vinstdrivande företag, utan det är mer en ideell organisation som Amnesty ungefär.
Okay.
Så jag är uppväxt med att, du vet, ser jag Handelsbankslogotypen, då tänker jag, åh pappa, pappa.
Jag blir barn igen. Så det är din pappa. Inte,
så först när jag var då, jag var kanske 36-37, så upptäckte jag, men vänta, det här pensionssparandet är jättedåligt. Jag kommer inte att ha en spänn när jag är gammal. Så det var ett väldigt uppbrott för mig att sluta pensionsspara i Handelsbanken och gå över till Avanza istället.
Okay.
Och häromkvällen så hjälpte din låt Capitalism med mig att, att investera.
Är det okej? Nu ska vi lyssna på Discharge,
Look punk.
At Tomorrow. Jag kom ju in i punken rätt så sent. Jag var ju då 19-20 och jag var helt frälst. Jag gav alla mina bodyvinyler till mitt ex och gick helt bananas. Och bara, nu jävlar, nu fuck it liksom. Och nu kommer då mina andra husgudar då, Discharge. Det är ju korta, energiska, intensiva, flyförbannade och politiska texter. En ren jävla käftsmäll på en gång.
Kängpunk.
Jajamän. Och det är det jag försöker göra med Rain. Och det är det jag älskar med Discharge, är ju deras barnsligt tydliga texter. Alltså att det är inga jävla konstigheter, det är bara rakt på sak för fan. Det finns en sån frihet i det. Och det är ju den här energin som jag skulle vilja höra i elektronisk musik.
Det är en låt från 1981, det här som fångar atombombskräcken.
Ja, precis.
Det finns många punklåtar om att hur hela världen
ska förgås
i kärnvapenkrig.
Ja, precis.
Jag undrar, vad hade egentligen... Tror du inte att industrimusiken och hård elektronisk musik och punk och goth, det är genre som är väldigt beroende av, eller står i djup tacksamhetsskuld till atombombskräcken på 80-talet. När jag var liten så tänkte jag att vi alla skulle dö i ett stort svampformat moln.
Jag förstår det.
Och den rädslan genomsyrar så mycket bra musik.
Ja. Jag har en fråga till dig. Dolly Style. Hur kommer du säga att du har så stort intresse för Dolly Style?
Det beror nog på min väldigt gamla kärlek till girl groups från 60-talet. Ronettes och Shangri-Las och The Cookies och The Shirelles och allt vad de här banden hette. Alltså de som dominerade topplistorna i USA innan Beatles slog igenom. Och det var band med ofta tre tjejer som sjöng väldigt gulliga låtar som ibland hade en liten tragisk botten. Det fanns alltid någon, ja, men som i Leader of the Pack med Shangri-Las till exempel, handlar om att en tjej är kär i en jättesnygg kille. Och föräldrarna säger nej, du får inte träffa honom. Och han blir jätteledsen och bränner iväg på sin motorcykel och kraschar och dör.
Åh gud, vad hemskt.
Nu har Dolly Style inte så hårda texter än. Jag hoppas de går mer i den riktningen. Faktum att deras senaste låt Bye Bye Baby Boo är en låt om att få hjärtat krossat och försöka gå vidare. Det är lite vuxnare än det de gjort tidigare. Men sen har väl, de har påminnt mig om Bananarama också ett gammalt favoritband för mig från 80-talet.
Ja, just det.
Eller TLC för den delen. Du har en bild på mig och TLC där uppe på väggen.
Åh, nej, vad häftigt! Gud, vad ung du var där.
Ja, jag vet.
Hur gammal var du där?
Där var jag 26.
Åh, min ålder.
Ja, vad är din ålder?
Ja.
Och du har precis fyllt 27. Grattis i efterskott.
Ja, tack så jättemycket.
Jag pratade med Little Jinder i fjol när hon fyllde 28.
Ja.
Och då sa han att hon kunde fyllas av ett vemod över att hon inte hunnit dö i en spektakulär rock'n'roll-olycka och bli en del av The 27 Club.
Ja, just det. Ja.
Du vet, det finns väldigt många rockartister som har dött när de var 27. Precis. Jimi Hendrix.
Janis Joplin.
Exakt, Amy Winehouse.
Kurt Cobain.
Precis. Men så om du vill dö en spektakulär rock'n'roll död så är det alltså i år det ska ske.
Vi får se hur det går.
Alltså inte för att jag på något vis hoppas. Vi reser ju precis bara
börjat. Men då kanske jag blir ännu mer så här mytologisk. Och
du skulle bli oerhört mytologisk.
Jag blir nog en legend då kanske. Holding you back, you wanna throw it. Ska vi gå till Boys Noize?
Jag har faktiskt inte koll på Boys Noize, vem är det?
Han är från Berlin, han har ju bland annat DJat med Gesafferstein, Justice och han är ju väldigt inspirerad av EBM, techno, house och blandar de här genrerna och gör det till sin egen grej.
Åh, vad tungt!
Tycker du?
Ja. Problemet är att jag blir nedstämd när det dyker upp helt nya namn som har hållit på uppenbarligen rätt länge och jag är helt omedveten om dem. Jag inser hur mycket bra musik jag har missat och hur mycket bra musik jag kommer att missa.
Vad kul att jag tipsar dig här.
Även om man skulle ägna hela sitt liv åt att börja lyssna på elektronisk musik skulle man ju förmodligen missa väldigt mycket bra. Det här påminner lite lätt om Gesafferstein, franska teknoproducent som är väldigt förtjust i.
Absolut, och Gesafferstein, hands down, han är asfet. Just det, vi sågs ju på Schwefelgelb också. Fan vad fett det var.
Vi sågs när Schwefelgelb spelade
på Nalen.
På Nalen, det var otroligt bra.
Ja.
Jag har ett starkt minne av att vi två var de enda som verkligen, verkligen dansade.
Ja, faktiskt. Det var ju det. Vi var helt galna, du och jag. Vi stod och verkligen
asröjde. Jag visste inte att de hade gått i en mer techno-inriktning heller. För när jag såg den första gången var det verkligen gammaldags råbody.
Ja.
Och nu hade de uppträckt gammal acid house och sånt. Så det var väldigt, väldigt, väldigt dansant.
Ja, jag älskade det.
Men jag hade ingen koll på dem förrän en kväll i Berlin när jag gick ut och hamnade på en klubb som heter Schwutz, som var någon sorts indie-gay-ställe.
Ja.
Och
de brukar köra mycket på sådana ställen, har jag.
Ja, jag hamnade där med några vänner.
I Berlin,
och där står det här bandet och, ja, och spelar. Och jag visste inte vilka de var.
Nej.
Och jag frågade någon och de bara, das ist Schwefelgelb. Och det var så sinnessjukt bra.
Ja.
Det var just den känslan att gå ut på ett helt godtyckligt ställe, helt slumpmässigt, och sen upptäcka något band som du älskar är så härligt.
Ja, alltså den känslan är ju fantastisk. Alltså, jag älskar dem. Fy fan. Jag hade ju sett den här, den Kellen von Laufen, eller den här, ja, den låten på YouTube, H&M-reklam eller vad det var för någonting. Och så fick jag höra att det var du som låg bakom den grejen.
Du har koll på det? Wow.
Ja. Ja, det var Andrea som berättade för mig. Så det är ju skithäftigt. Och sen
Andreas, din manager.
Ja, precis.
Jo, det var H&M kontaktade mig för 4 år sedan och ville göra ett musikprojekt.
Jaha.
Då de skulle sponsra musikvideor och ge 10 000 euro till ett antal artister runt om i världen för att göra en video som sen skulle släppas via.
Så du fick välja vilka?
Jag fick välja exakt vilka artister jag ville. Jag vet, helt galet.
Ja.
Då valde jag förstås det här tämligen obskyra tyska elektrobodybandet som då passade på att släppa sin kanske minst kommersiella låt någonsin. Så,
den är så jävla tung, den låten. Så
det blev jättebra. Och jag fick även chansen att ge 10 000 dollar till, eller 10 000 euro till Zebra Cats, en amerikansk rappare.
Aha.
Som har gjort, jag vet inte om du har hört låten I'm a Reed, så här väldigt, väldigt, väldigt suggestiv elektro-rap-låt.
Nej,
och han gjorde en video där han bröt, eller lyckades bryta mot alla riktlinjer som fanns för H&M-sajten.
Ja.
I videon så går en tjej in på, hos en spådam för att bli spådd. Och plötsligt börjar han hallucinera om att det dyker upp djävulsdyrkare och klär av henne alla kläderna och skjuter upp henne med heroin och sprutor. Så den videon ville de inte visa, utan han fick släppa den själv efter att ha cashat in och fått alla sina pengar.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Så sen hörde jag av mig till honom, så ska vi göra något mer tillsammans. Så de bara, du, vi hör av oss till dig, tack.
Vilken story, shit alltså.
Jag hade ju kunnat välja andra artister, men det var ju väldigt kul att
det. Men det är just så fint av dig, det är det jag älskar med dig, Fredrik. Att du tar fram de här, liksom, de här smultronbanden liksom, som man aldrig liksom hör annars. Alltså du hittar.
Det var ju roligt att vi lyfte upp dem till H&M-nivån, och med H&M-nivån menar jag att de har ju sinnessjukt många prenumeranter på sitt YouTube-konto. Det är verkligen en plattform där du når hela världen.
Ja.
Men vi har hittat en DJ som heter Nuclea, Indians svar på Skrillex.
Aha.
Som var med. Hans video blev fantastisk.
Ja.
Men det enda bandet i det här H&M-projektet som först var lite skeptiska var faktiskt Skrefelgalp.
Aha.
Som sa, vi vet inte riktigt om vi vill förknippas med ett stort multinationellt klädföretag. Vi hör av oss. Och det är väl ganska kul att de övervägde.
Ja.
Det är på det sättet.
Ja, hoppas de fick fler fans och sådär. Men det som var så intressant när jag träffade Schwefel Gelb, jag snackade ju även med han, sångaren. Och jag frågade så här, men vad är dina influenser? Är det Daffront, Nitzer? Han bara, no. Miss Kittin, The Hacker, så här, more Electro Clash, Chicks on Speed och grejer. Jag bara, fan vad fett alltså.
Electro Clash-scenen, ja, den här genren som kom i början av 00-talet.
Ja, men precis. Och sen så dog den väldigt snabbt.
Men det fina med den genren var att det var första gången den här gamla hårda elektroniska musiken som jag älskade plötsligt ansågs vara lite hipp.
Jaså, det var då.
Jag jobbade på en musik där som hette pop på 90-talet och var liksom inte ens, det fanns inte en chans att jag skulle kunna få intervjua Nitzer Ebb eller ens Depeche Mode. Eller jag fick intervjua Depeche Mode efter att ha tjatat om det, verkligen tjatat.
Ja.
Men
har du intervjuat dem?
Jag har intervjuat Martin Gore 3 gånger.
Ja. Hur kändes det? Blev du nervös eller vad?
Det är intressant. Min engelska, kvaliteten på mitt engelska uttal står i omvänd proportion till hur imponerad jag är av en människa som intervjuar. Så jag är så glad att jag har raderat de där kassetterna. För jag stammar och jag uttalar saker fel. Och jag råkar säga fel saker. Och jag gör honom...
Men det blir ju så där när man träffar sina fans. Eller ja, de man ser upp till,
menar jag. Det blir en konstig situation. Ja. Det är bara några få personer som jag har intervjuat. Jag har varit ett superfan och det har funkat. För de har... Jag har lyckats skärpa mig. Bland annat Bret Easton Ellis, amerikanska författaren som skrev American Psycho. Det är också en gammal idol till mig. Och det gick jättebra. Mark Allman från Soft Cell, samma sak. Ja. Men de är också briljanta på att prata. Ja. Martin Gore i Depeche Mode är inget vidare som intervjuobjekt.
Nej.
Det finns inte många klassiska Depeche Mode-intervjuer där han säger roliga saker.
Nej.
Om du jämför med, ta Oasis till exempel.
Ja, de är kanske Oasis är ju skitroliga.
De är helt otroliga, men allt de säger vill du rama in. Depeche Mode är väl omvända Oasis. Musiken är asbra, eller var asbra i alla fall. Och intervjuerna är tråkiga. Oasis, där är musiken ganska trist, men intervjuerna är otroliga.
Ja.
Men jag tror också att många i min ålder vill att Depeche Mode ska vara briljanta och relevanta. För då är vi fortfarande inte lastgamla.
Då är vi
som lyssnar fortfarande. Vet, så länge Dave Gahan står på scen och gör helikoptern, ja, så finns det hopp för oss också.
Det är nästan lite tragiskt också på något sätt.
Det är inte lite tragiskt, det är oerhört tragiskt. Du ville spela upp en MIA-låt?
Ja, det stämmer.
Vilken då?
Jag vill köra Borders. Det är ju så här att jag har alltid sett upp till starka kvinnor och i det här fallet så är det ju MIA som tar upp mycket viktiga politiska ämnen i sin musik och sina musikvideos, och hon är så jävla mäktig. Jag får ju alltid gåshud med hennes astunga beats, och hon är ju den största kvinnliga musikaliska förebilden vi har i modern tid, enligt mig. Och hon är också en sån typ av artist som går mot strömmen, som tar upp sånt här som är väldigt viktigt, precis som jag då.
Hon är en fantastisk agitator. Samtidigt så har jag aldrig riktigt köpt hela hennes politiska paket. Hon motsäger sig själv ganska ofta. Som i Borders, så hon sågar folk, att folk använder ord som slay och kill som ett sätt att beskriva att något är bra. Beyoncé gör ju det. Så I slayed betyder att jag lyckades. Och det här antyder MIA i Borders skulle vara ett exempel på hur vi normaliserar våld. Samtidigt som hon själv är en otrolig liksom våldsromantiker. Men hennes största hit, Paper Planes, handlar ju om väpnade rån. Men å andra sidan, vem vill att MIA ska leverera perfekta, genomtänkta politiska manifest? Man är väl äkta champagne-socialist, men jag vet inte vad det är för fel på champagne-socialismen. Jag har alltid gillat det. I alla fall inom popkultur så älskar jag champagne-socialister. Allt från Rebecca och Fiona till MIA. Just to listen to the system, här är en låt som jag lyssnade på när jag gick på högstadiet disco. Det var låten, om du var kille, var det här låten som du ville liksom glida in på disco till och vara lite snyggt blasé och stå och hänga och imponera på tjejer. Jag minns att jag hade en midjekort kavaj när jag dansade till den här. Och jag brukade även ha vit polotröja och svarta hängslan. För din pappa, Paul Rain, hade det på ett skivomslag.
Hur kommer det sig att du valde just den här låten av alla låtar? Är det verkligen den här låten du kände bara, här ska jag gå i slow motion och imponera på tjejer?
Jo, men den är ganska långsam. Och det är en låt du glider in på disco till den. Och du inbillar dig, för en sekund att du ser ut som Don Johnson i Miami Vice. Jag hade till och med blekta slingor i luggen ett litet tag.
Du hade det?
Ja, men din pappa var ju blond. Han hade en rufsig, nästan heavy metal-aktig frisyr.
Ja, gud ja. Alltså, jag har ju hört såna historier om hans hår. Alltså, det var så viktigt för honom att ha rätt typ av hårspray innan han skulle gå på scen. Det var liksom hans grej, så här. Annars var hela spelningen förstörd. Nu kanske han blir arg på mig för att jag säger det här. Förlåt, pappa, men... Men ditt hår var väldigt viktigt. Nu har han ju för sig inget hår, min lilla pappa.
Nästan alla i min ålder har stenkoll på Paul Rain. Men relativt få vet att han sen fick en väldigt framgångsrik karriär som låtskrivare åt Christina Aguilera och flera andra stora amerikanska artister.
Ja, han skrev ju Coming Over med Christina Aguilera. Och så skrev han någon låt till Jessica Simpson, tror jag.
Du är på en otroligt snygg sweatshirt med Atari Teenage Riot, som är ett av mina absoluta favoritband.
Ja, de är bäst.
De är det, och de finns nu igen. De
Alec Empire gillar min EP förresten.
Är det sant?
Ja.
Gud vad roligt.
Ja, jag snackar lite med han.
Du har pratat med Alec Empire?
Ja.
Vad sa han då?
Ja, han sa det var very powerful, very strong, sa han, om min EP.
Wow.
Ja, då kände jag bara, yes. I made it.
jag hörde talas om Atari Teenage Riot via rapgruppen Beastie Boys, som släppte deras skivor i USA.
Nej!
Och det var alltså via Grand Royal som deras skivbolag hette, som jag upptäckte det när jag jobbade på tidningen Pop för, det är precis 20 år sedan.
Ja.
Och då på hösten 97 så åkte jag på turné med Atari Teenage Riot. Vi var i Köpenhamn och i Lund. Och jag skrev en ganska lång artikel om dem.
Mm.
Och det var Carl Crack med. Mm-hmm. En rappare som sen begick självmord några år senare.
Men var och han med i Atari Teenage Riot?
Han var med i Atari Teenage Riot. Och sen
i början,
en sångerska
eller?
Som hette Hanin Elias, som på den tiden var tillsammans. Eller hon hade just gjort slut med Alec Empire.
Mm-hmm.
Hon hoppade också av sen. Släppte en soloskiva och drog sig tillbaka. Hon fick barn och bara la ner musiken.
Mm.
Men så hon hade en sträng pappa från Syrien som verkligen inte ville att hon skulle ha en popkarriär. Så delvis kanske en eftergift till honom, tror jag. Men i alla fall, när vi var på den här turnén så hade Nick Endo, som nu är med i bandet, precis börjat.
Ja.
Och om jag får skryta med en grej.
Ja,
så,
men gör det,
vet,
absolut.
Du vet, små detaljer som man sen 20 år senare sitter och tänker, åh, det var ändå jag som kom på det där. Hon kallade sig bara för Nick när hon var med på turnén.
Ja.
Och hennes mamma var japanska, hennes pappa var amerikan. Hon var uppväxt på en av de här NATO-baserna i Tyskland.
Mm.
Och hon sa att hon visste inte vad hon skulle kalla sig. För Alec hette ju Alec Empire, han hette Carl Crack, och Hanin Elias hade liksom bara ett coolt syriskt namn.
Mm.
Och hon hette bara Nick, och hon visste inte vad hon skulle heta. Och då frågade jag, men vad hette din mamma innan hon gifte sig? Hon sa, hon hette Endo.
Mm.
Och då sa jag, men kan du inte heta Nick Endo? Det låter som Nintendo. Det blir jättebra för att ni heter Atari Teenage Riot.
Ja,
men tv-spelskoppling.
Ja.
Hon sa bara, well, that's a great idea. Och så kallar hon sig det.
Men gud vad smart.
Jag vet.
Shit vad grym det är, Fredrik.
Ja, nu låter det som jag sitter och skryter lite väl mycket.
Men, jo, men du ska göra det. Herregud, jag sitter ju själv sitter och skryter. Vad fan.
Ska vi spela upp en electronic body music klassiker på min Sonos-anläggning. Jag tror att det här är ett band som vi båda två gillar väldigt mycket. Flesh med Split Second från Gent. Jag minns, de var så, det var ett märkligt band, Split Second, för de såg inte ut som man förväntade sig att de skulle göra.
Nej, alla de skit band, i fullständigt.
Men alla band hade en ganska militär chic, lite lätt totalitär image. Och de såg ut som Yngve Malmsten. Nitbälten är upptuperat hår och kedjor och solbriller. De såg så fel ut och just därför blev det så coolt. Och sen att låtarna är så väldigt, väldigt monotona. Och sången inskränker sig ofta bara till något ord eller någon fras som upprepas om och om igen. Det var så kul, för jag tänkte på Split Second när jag hörde din
Belgien
låt,
är bäst alltså.
Din låt Rain Over You, där du bara upprepar orden Rain Over You genom hela låten.
Aha, ja. Du tänkte på Split Second då alltså?
Jo, men det sättet att bygga en låt på.
Mm.
Att du inskränker texten till det handlar om. Rain Over You.
Ja.
Jag har en kompis som bestämt hävdar att du borde ha nominerats för bästa textförfattare på en Grammys just för den låten. Och jag är böjd att hålla med. The vacant flesh, the petrifying look, the choice is easy, the outcome always the same. The shortest way to cardiac arrest. Shortly before the start of World War II, the German High Command began a secret investigation into the powers of the supernatural. Jag vet att du vill inspireras av nya genrer och så vidare, men kan vi lyssna på lite svensk body nu?
Svensk body?
Ja.
För fan, nej.
Jo, snälla.
Nej, jag vill inte ens jämföra oss med den här skiten.
Men det här är kanske den första genuina svenska body-låten som släpptes.
Okay.
Redan 1988 were returned to a secret laboratory near Koblenz where they were used in a variety of scientific experiments. It was rumored that toward the end of the war allied forces met German squads that fought without weapons, killing only with their bare hands. Fabrik från Karlskoga. Det här är deras debutsingel Die Jugend. De har spelat många gånger på Bodyfest och också uppträtt. Du kan inte skratta, det är på Fabrik, det är inte astungt.
Fan, tycker du verkligen det?
Jo, jag gillar på Fabrik för de har musiken känns ändå hotfull.
Den är väldigt hotfull.
Det finns så många nya bodyband som är lite buskisbody. Då man gör låtar om att dricka Jägermeister och hoppa upp och ner i kängor.
Men på P verkligen menar du det?
Jag vet inte om de menar det, men det kändes som de menar det.
Jägermeister.
Framförallt var de så... fine, de sjunger ju också jättemycket om Jägermeister.
Ja, Jägermeister is a god gift of mankind.
Exakt, jag tror också att på P Fabrik var så snygga. Att de såg minst lika bra ut. Eller de såg
de är ju två meter stryk brukar man ju kalla dem.
De, alltså, de är kända som fyra meter stryk.
Ja, just det. Ja, men precis.
Båda två meter långa.
Ja, just det. Precis.
Och hemma i Karlskoga så var människor så rädda för dem att de kallar dem för fyra meter stryk. För att de var rädda för stryk av skitbruk.
Ja. This man's heart. Jugend, Jugend.
Jugend, Jugend. Men den här låten, The Jugend, jag minns när jag köpte den singeln när den kom. Och den inleds av en röst som pratar om att tyskarna genomförde okulta experiment för att skapa supersoldater under andra världskriget. Och jag trodde att det här kom från en dokumentär, så jag tänkte att det inte är sant.
Jo, men det är från en film.
Precis.
Ja.
Som heter Shockwaves och handlar om...
Men jag har inte sett den själv. Men...
Det finns egentligen ingen större anledning att se Shockwaves. Om man inte är väldigt, väldigt inne på nazi-zombie-filmer. Och gillar att de nazistiska zombierna ska vara under vatten också. Jag måste fråga en annan sak.
Ja?
Det är en helt... Du heter Johanna Reinikainen.
Johanna, utan H.
Johanna, det är en helt sinnessjuk slump att rain är en förkortning också som används när man pratar om glapp i internetuppkopplingar. Och att det står för Repetitive Electrical Impulse Noise.
Ja, precis. Det var någon tjej från Österrike som skrev det till mig på Facebook. Jag bara, fan, det här är ju helt genialt alltså.
Men du föddes som syntare.
Typ.
Varför försvann du från sociala medier så fort karriären började gå bra i fjol? Du har inte Facebook längre.
Ja, du tänkte på mitt privata konto, eller? Ja, det... På Facebook. Nej, men dels är det ju att jag orkar inte med Facebook generellt. Jag tycker det är jävligt, jävligt jobbigt. Det är liksom, folk lägger ut bilder hela tiden på, kolla hur jävla bra jag har det och det går så jävla bra för mig och bla bla. Eller så är det att de bara klagar hela tiden över deras liv. Och det är ett jävla gaggande liksom. Så jag kände, jag vill bara ifrån det där. Sen var det ju många som blev vän med mig bara för att det gick bra för mig. Jag kände bara, nej men det här är bara ytligt. Det här är bara, de vill bara liksom ta del av the fame liksom. Så jag kände, nej, jag behöver gå ifrån Facebook. För det är ju så att jag är ju så jävla dum, för jag läser ju vad folk skriver på sociala medier och så blir jag så här jätteledsen. Men det ska man ju, alltså man ska ju inte det. Så det är ju lika bra att jag inte har Facebook. Att jag liksom håller mig utanför den internetvärlden och bara fokuserar på mig istället.
Så du kör
mig
inte Instagram eller?
Jo, jag kör ju Instagram, men alltså jag är ju typ skitlite fans där. Det är typ 1006 någonting. Medan på Facebook är det liksom snart 4000. Så det är en otrolig skillnad. Både på Instagram och Facebook där. Så jag funderar på, fan, ska jag lägga ner Instagram också kanske?
Men det är starkt att stå emot det. Jag har ett ganska stort Facebook
ja, hur många
behov, tror jag. Jag går,
kompisar
jag
har kollar, du?
Jag kollar ofta Facebook. Jag har maxantal vänner på Facebook.
Det är så lätt att bli beroende också. Alltså kolla så här och scrolla. Och sen sitter man där liksom och scrollar.
Men på Facebook, jag har liksom mina... Du vet, de här 5000 personerna som jag kan ringa när som helst och prata med om allt, verkligen. De är jag kompis med då.
Nej,
nej
men... inte riktigt va?
Ja, men jag har max antal vänner, jag har bara sagt ja till alla.
Ja.
Det gjorde jag från början. Mm. Och sen följs jag av, jag tror det är 6000 personer som följer på Facebook.
Mm.
Men konstigt nu, för om jag träffar personer som jag vill bli Facebook-kompis med, jag är tvungen att ta bort andra.
Ja.
För 5000 är maxantal. Mm. Så jag har haft ett system för det här.
Ja.
Då jag, varje gång jag träffar en ny intressant människa, är jag tvungen att kolla på Facebook på vilka som har likat Sverigedemokraterna in i riksdagen. Jetzt, utropstecken. Och då tar jag bort en Sverigedemokrat. Men de har börjat ta slut. Eller de tog slut.
Mm.
Så sen har jag fått gå in och delita folk som har gillat Takida istället. Och nu håller Takida-fansen också på att ta slut. Och jag tar inte bort folk som jag känner på riktigt. Det är okej att du gillar Takida. Det är till och med okej att du har likat Sverigedemokraterna. Du kan vara Facebook-kompis med mig. Men bland folk som jag inte känner alls, så tar jag bort dem om de har gillat Sverigedemokraterna eller Takida. Men som sagt, Takida-fansen är också nästan slut, så jag har gått över till Sting. Så folk som jag inte är bekant med, som jag är Facebook-kompis med, som gillar Sting, hänger ganska löst.
Okej.
Okay. Och det är jättekonstigt att sitta och... Jag blir väldigt glad när folk tar bort mig på Facebook. Om jag kanske har skrivit upp under något antirasistupprop eller någonting, då märker jag att det är ofta 3-4 personer som tar bort mig. Och då blir jag glad och tänker, wow, vad härligt. Nu slipper jag göra dem ledsna. Liksom.
Ja, men
då kan jag välja riktiga vänner istället.
Ja.
Och det går ju inte att ringa folk längre. Det går inte att ringa unga människor. Men jag menar, du är bara 27. Det går att ringa dig, eller? Om någon ringer dig så
ja,
du säger,
självklart. Jag är old school. Det är bara att ringa mig, liksom.
Folk kan ringa dig.
Ja, ja. Självklart.
För jag märker att om jag...
Men det är ändå ingen som gör det.
Om jag skulle få för mig ändå. Om jag skulle få för mig att ringa... Jag har en del riktigt unga vänner som är 21-22. Om jag skulle ringa dem, jag tror inte att de skulle fatta hur man ansvarar i telefonen. För de
är det så jävla
illa? Jag tror aldrig de har använt telefonen till att prata i.
Bara den här grejen liksom... Alltså jag saknar ju när folk liksom ringde på dun liksom. Och bara, tja, ska vi hänga liksom?
Min mamma kommer från Gnarp i Hälsingland. Liten bort norr om Hudiksvall.
Mm.
Och när jag var där och hälsade på när jag var liten, så plötsligt kunde det bara sitta någon vilt främmande person i kökssoffan som bara knallade in och satt sig där.
Fick du ångest då? Kände
nej,
bara,
nej, jag
fan?
Blev bara, men vänta, den här personen har jag aldrig sett hela mitt liv, och han är ändå inne i mormor och morfars kök.
Ja.
De känner honom förmodligen, men det är bara jag här.
Mm.
Och i och med att det också är Gnarp, så folk säger inte så himla mycket, utan han sitter verkligen bara där och stirrar och ler lite. Och så till slut får de kaffe och så börjar de prata. De fick inte kaffe, utan de blev erbjudna kaffe och sen sa de nej. Och så frågade mormor igen och så sa de nej igen. Och så frågade mormor igen. Du vet, de var tvungna att truga på folk kaffe.
Ja.
I och med att det var här gamla svenska bondidén om att du tackade inte ja om någon erbjuder dig någonting. Utan du tackade nej 2-3 gånger innan du slutligen tackade jag.
Gud vad det där är bara, svenskt.
Nej, jag ska inte vara till besvär. Nej,
är så inte... roligt ska vi inte ha det, nej. Brukar ju folk säga.
Och till slut,
när någon häller upp ett glas vin eller sådär.
Ja, men om det påbjuds då, sa till slut. Och då fick de kaffe. Ett nytt electronic body music band som leds av en kvinna och är fullständigt rå, brutalt briljanta är Youth Code, som vi lyssnar på nu på min sonens anläggning. Dina fans kallas för Reindeers.
Ja.
Det är ändå ett bedårande namn på beundrade.
Eller hur?
Vi Reindeers som har följt dig sedan dag ett vet ju att även innan du hade upptäckt Kraftwerk och Nitzrab så uppträdde du. Och
va?
Jag vet att du bland annat som åttaåring gjorde en bejublad cover av den här låten.
Va?
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me.
Jag hade inte lyssnat på den här på många år. Så spelade den och insåg hur otroligt sorgsen den är.
Vänta, Fredrik, jag måste fråga dig. Hur visste du det här?
Jag frågade ett av de största reindeersen som finns, din mamma.
Min mamma? Är det sant? Gud. Ja, men det stämmer. Jag spelade den här i skolaulan när jag var liten. Och det var efter det, det var då jag blev riktigt, riktigt mobbad i sex år.
Ja. På grund av att du hade sjungit den då?
Ja, nej, men folk blev väldigt, väldigt, vad ska man säga, avsjuka eller svartsjuka, jag vet inte.
För att du kunde sjunga?
Ja, jag tror det. Så kan inte jag svara exakt varför liksom. Du vet, barn är ju som de är liksom. De kan ju vara så jävla elaka liksom.
Din mamma nämnde inget om det faktiskt. Hon sa däremot att alla i din brorsas klass som gick i nian hade blivit superimponerade av att du ställde
ja, upp scenen och sjung alla...
Emilias Big Big World som var en jättehit 1997.
Ja, det var ju många i högstadiet och ja, alltså de grät ju när jag sjöng den.
jag tyckte inte om den här låten när den släpptes, men nu när jag lyssnar på den igen blev häpen över
hur
himla sorgsen den är.
Ja, den är väldigt sorgsen faktiskt. Jag höll på att gråta här när du spelade låten. Jag så här, fick upp massa minnen.
Jag trodde jag skulle väcka positiva barndomsminnen.
Ja,
men den här förknippar du alltså med rent helvete i grundskolan.
Jag har inte så många positiva minnen från
från Bergshamra?
Nej, fy fan.
Men du har flyttat till Visby?
Ja, lite kort tag. Vi är faktiskt mitt i en flytt nu, så vi ska faktiskt flytta ifrån Visby. Och bo i ett litet ställe, 2 mil utanför Visby. Lite sådär nu under sommaren då, och sen så kommer vi flytta i höst igen.
Kan du inte ansöka om ett sånt här Ingmar Bergman-stipendium och sitta uppe på Fårö och skriva musik i någon av de här
Bergman-gårdarna? Det hade varit hur fett som helst, men tyvärr, jag är inte där än.
Det kan du sök. Andreas Klerup fick det för 6 år sedan.
Är det sant?
Ja, och skrev en hel... han skrev musiken till Aniara-musikalen på
Fårö. Ja, jag får kolla upp det, men jag tror
men du,
inte det
kommer. Du är riktigt ur-stockholmare. Hur funkar Gotland på vintern?
Helt ärligt talat så tycker jag att det är för jävligt. Alltså, jag gillar inte folket heller. Det är så här, folk är så jävla boniga liksom. Och så jävla misstänksamma och tittar så snett. Alltså var man än går någonstans så bara tittar de så jävla argt på en liksom. Och det är ju mest liksom gamlingarna som bor kvar under hösten och vintern i sina gamla hus, du vet, i Visby liksom så här. Och när man går ut och bara ska ta en liten cig liksom, så går de förbi så här med sin hund och kollar så jävla arg på dig. Som att, fan, vad fan gör du här liksom? På våran ö. Det är liksom den känslan man får när man är här på Gotland. Att det är så här...
Jag märkligt att de är så på vintern. Jag kan relatera till det på sommaren i Stockholms
vecka. Ja, men det fattar
jag. När det ligger liksom brats och spyr i varandra gränt.
Ja, men de hatar ju stockholmare liksom.
Jag var på Gotland en gång för att DJ på din manager Andreas legendariska festival Gotland som på 2011. Då åkte vi med en taxichaffis en dag. Och den här taxichauffören började prata om, för det var medeltidsvecka. Och vi hamnade mitt i en folksamling av folk, människor i särk som gick omkring. Och taxichaffisen, han bara får spel. Och började, det är som om hans tankeflöde går rakt ut genom munnen. Och han säger... De här jävla medeltidsmänniskorna. Jag hämtar dem på flygplatsen. Jag kör dem in till stan. Och resan kostar 250 kronor. Och de ska betala allt i mynt. Ur en läderpung. Ibland... Du vet, han blev Travis Bickle i Taxi Driver. Och han säger... Ibland vill jag bara plöja med taxin rakt in i folksamlingen. Jag vill bara meja ner dem. Jag vill bara meja ner dem.
Nej, men alltså det är lite som i Lost, du vet, liksom på Gotland. Det är så här, jag är the others liksom för dem. Det är så här, jag kommer och inkräktar deras ö liksom. Det är ju jättesvårt också att få jobb på Gotland framförallt. Alltså det är så här, man anställer sin kusins brorsas flickvän liksom. Men det är tufft alltså på Gotland. Det är jättesvårt. Klockan 6, ja. Jag måste tyvärr åka iväg med en färja. Alltså jag hade jättegärna vilja sitta här längre och snacka med dig, Fredrik. För att vi har ju en hel del gemensamt. Jag har ju känt så här, fan. Innan du lärde känna mig och sådär genom min musik och sådär. Så har jag alltid tänkt så här, fan, Fredrik Strage, han skulle jag komma väldigt bra överens med. För att han och jag, vi har samma liksom typ av musiksmak. Har jag alltid tänkt. Och nu sitter jag här i din lägenhet och blir intervjuad. Det är så jävla häftigt. Man har sett dig på TV4 Nyhetsmorgon och man känner bara...
Tack för att du kom hit. Det var ett rent nöje att ha dig här. Och lycka till med allt.
Hej då.
Dito. Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och hemma hos Strage var Rain.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.